Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Jag har aldrig sett såna avbärningsskador som jag gjorde vid det här tillfället. Memo har slagits för sitt liv, kan jag säga. Han har inte gett sig. Det var otroligt svåra knivskador, framförallt i händerna. Har han mött en galning? Har han blivit utsatt för ett rån som har gått snett? Eller, ja, alltså här spelar vi ju med hela spektrat.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara ärlig så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Det perfekta brottet som spårar ur. De trodde sig ha kommit på det perfekta brottet. Ett brott inget offer skulle anmäla. Enkla pengar helt enkelt. Och det funkade. En gång. Sen blev det inte som de tänkt sig. Verkligen inte.
Man kanske kan tycka då att när saker och ting gick fel. När man då såg att för att prata ren svenska, att det gick åt helvete här. Varför fortsätter man?
Ja, det perfekta brottet var inte så perfekt, långt därifrån. Det kostade en ung man livet. 2013 är Lasse Bröms kriminalinspektör på Länskrim i Stockholm. Och söndagen den 8 september ringer hans telefon. Ett samtal som blir inledningen på en noggrann, bitvis lyckosam, men ändå tragisk utredning.
Ja, för min egen del så började det med att jag hade beredskapen, den så kallade kriminalinsatschefsberedskapen, och blir utringd som vanligt då närmare midnatt. Vakthavande befäl berättar att man har hittat en död person i terrängen runt Järva krog. Och jag får en adress och mycket mer än så har jag inte, utan jag sätter mig i bilen och åker mot den här platsen.
Men egentligen hade allting börjat 2 dagar tidigare. En ung man, 32-åriga Memo, anmäls försvunnen. Och det är hans kompisar som anmäler detta. För Memo har lånat en bil för någon dag sedan, en bil han skulle lämna tillbaka. Men det gör han inte. Han dyker inte upp. Och kompisarna får inte tag på honom. Han svarar inte i telefon. Han svarar inte på mess. Och det är inte likt honom. Så kompisarna blir oroliga och ringer polisen. Men möts av ett visst tvivel. För polisen gör ingenting förutom att ta emot anmälan. Och förklaringen är enkel.
Som det ser ut idag, nu vet jag inte den exakta siffran, men det är väldigt många människor som anmäls som försvunna i Sverige idag. Men 99,99 återkommer ju i regel inom 24-48 timmar. Så polisen gör inget mer än att man upprättar en anmälan. Enda gången som vi så att säga skulle gå igång på en sån här anmälan, det är om det finns exempelvis uppgifter om att den här personen lider av svår epilepsi, sockersjuka eller liknande, eller är dåligt klädd i förhållande till vad vi har för klimat och hela den temperaturer och liknande ute, då det finns fara för liv, då går vi igång på en gång. Men i det här fallet så gjorde man inget mer än att man tog upp en anmälan.
Men kompisarna ger inte upp. De är övertygade om att något hänt. så de tar saken i egna händer och börjar utreda själva. Något som Lasse Bröms i efterhand har största respekt för.
Spontant vill jag bara säga när det gäller de här kompisarna att det är såna här kompisar man vill ha som verkligen bryr sig om. Det har jag tagit med mig under hela det här ärendet. De gör verkligen allt för den här personen.
Det kunde ha slutat här, men det gör det inte. För kompisarna har nycklar till Memos lägenhet och går in där för att se om de hittar något som kan förklara var han är. De tänker inte ge upp.
Nej, de gjorde ju inte det. Man gjorde helt enkelt en husrannsakan hemma hos den här personen. Och när man går in där, då kan man i den försvunna personens dator se att han har varit inne och chattat. Och man kommer in i ett chattprogram och det är så finurligt så att det ger ifrån sig positioneringar om var man befinner sig någonstans. Och i det här programmet så kunde man då utläsa att han har befunnit sig i närheten av Järvakrok.
Klockan är mycket, men nästa dag fortsätter kompisarna sin egen utredning. Sista spåret från Memo finns alltså i den här chatten, den som positionerade honom. Och det är nära Järvakrok.
Och som jag sa, det här kompisgänget, de gav sig inte, utan man åker ju dit för att leta. Och där hittar man den försvunna personens bil. Men i övrigt, ingenting.
Där står bilen. Bilen han skulle ha lämnat tillbaka. Men ingen Memo. Så hans vänner funderar ett tag och så åker de tillbaks till hans lägenhet.
Det de gör då, det är att man gör en förnyad husrannsakan hemma hos honom, vi får kalla det för det. De gör ett nytt besök i hans bostad. Och där, när man går lite mer på djupet, så hittar man ganska mycket mediciner. Och då börjar man fundera, kan det vara fara och färde här? Kan det vara som så att han kanske mår dåligt och har tagit medicin och begett sig iväg någonstans? Så då gör man en förnyad kontakt med polisen och då har vi helt plötsligt ett annat läge.
Ja, nu finns det anledning till oro. Nu verkar något allvarligt ha hänt. Kompisarna tar kontakt med polisen och berättar om medicinerna. Mediciner, det inte är bra om man tar för mycket av. Så nu agerar polisen. Nu börjar en sökinsats.
Vilket innebär att man skickar ut polis för att aktivt leta i det här området. Och min gamla kollega Ylva Lindström från Norrmalmspolisen, hon var vid det tillfället hundförare och hon kommer dit med sin tjänstehund och börjar svepa av det skogsområde som ligger mellan Järvakrog och bebyggelsen ovanför, så att säga.
Och det tar inte lång stund innan de gör ett gräsligt fynd.
Det dröjer inte så länge förrän hunden markerar att här ligger det någonting. Och när Ylva kommer fram efter att hunden då markerar, så ser hon kroppen av en förmodat avliden person.
Och det är nu som Lasse Bröms får det där samtalet från vakthavande befälet. Han sätter sig i bilen och åker till platsen.
Jag kommer till den här platsen norrifrån, så jag kommer ner från bebyggelsen ner mot det här skogspartiet. Och där kan vi se att på en gångväg i närheten av den så har det skett någonting, för det är så otroligt mycket blod på den här platsen. Jag kommer ihåg att löven som låg på backen intill, de var till bredden fyllda med blod. Och ja, sen kunde man faktiskt, om man lyste bra med ficklampan, se tydliga släpspår ner i terrängen. Och då kan man väl säga att kroppen låg ungefär någonstans runt 50 meter ifrån den här gångvägen.
Någonting allting har alltså skett på stigen. Den är täckt med blod och kroppen ligger ungefär 50 meter därifrån. Så uppenbarligen har personen attackerats på stigen och sen släpats ner till platsen där hunden sen hittar kroppen.
När vi kommer fram till kroppen så är den i en position som man... personen i fråga står på knä med armarna upp som, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det ser ut som att han har fastnat i ett visst läge. Och när man tittar lite mer noggrant så ser man ju att det sitter sly och annat i armhålorna. Så att någon eller några, jag säger några här, var jag helt övertygad om att det här är minst två personer som har gjort det här, har släpat honom ut i terrängen.
Och Lasse och de andra poliserna är ganska säkra på vem offret är, även om den formella identifikationen inte är klar. Det är Memo de hittat.
Där och då så tror vi ganska omgående att det är den här personen som är försvunnen. Vi har ju lite att gå på sen innan. Vi har ett signalement och hela den biten. Så att det gick ganska snart att få fram en identitet där.
Ja, med all sannolikhet Memo som ligger där. Och ja, han har blivit mördad.
Jag biträdde teknikerna på plats med att belysa fyndplatsen åt dem så att de kunde jobba. Och det vi gjorde, det var det att teknikerna lösgjorde den jacka som satt på kroppen. Och när vi lyfter på jackan så ser vi tydligt två stycken knivhugg i ryggen. Och då stannar tekniken där. Och då är det liksom klart. Det här är frågan om ett mord. Och därefter så paketeras kroppen och förs till Rättsmedicinalverkets installation i Solna för en obduktion.
Undersökningen av brottsplatsen fortsätter och man gör ett intressant fynd. En tygbit från offrets jacka. En tygbit som sitter fast på en kvist vid stigen där allt blod också hittades. Vilket stärker teorin om att mordet har begåtts på en plats och sen har någon eller några släpat kroppen dit den hittas. Men det är också allt. Inga fler spår, inget mordvapen, inga fingeravtryck, inga vittnen.
Vi gjorde vad vi kunde här, men jag hör på att säga som vanligt, gångvägar i Stockholmsområdet är i stort sett, de är släckta eller trasiga, förstörda. Så det här var ju en gångväg genom en skog och jag tror inte att folk tog den vägen på mörk tid. Vi hittade inga vittnen, det fanns inga vittnen helt enkelt. Vi gjorde vad vi kunde men det fanns ingenting.
Och så där fortsatte det också när man började kartlägga Memo. Hade han några fiender? Fanns det någon som ville honom illa?
Det är ju kanske bland det viktigaste vi gör i en mordutredning. Att kartlägga offret för att därefter börja lägga pusslet. När det gäller Memo så hittade vi ingenting som stack ut. I regel hittar vi alltid någonting som vi kan börja liksom och jobba med. Men i det här fallet så var det... Det var ett vitt papper. Vi hittade ingenting.
Att han blivit mördad stod helt klart. Obduktionen gav en tydlig bild av hur han dött. Och Lasse Bröms var med på den undersökningen.
Det jag kan säga om skadorna och den här obduktionen, det var det att jag har aldrig sett såna avvärjningsskador som jag gjorde vid det här tillfället. Memo har slagits för sitt liv, kan jag säga. Han har inte gett sig, utan han har verkligen slagit för sitt liv. Det var otroligt svåra knivskador, framförallt i händerna.
Men vem? Vem hade mördat honom? Det var den stora frågan.
Har han mött en galning? Har han blivit utsatt för ett rån som har gått snett? Eller, ja, alltså här spelar vi ju med hela spektrat.
Det har gått 2 dagar sedan Memo försvann. 2 dagar sedan han mötte sin mördare. 2 dagar sedan han slogs för sitt liv och förlorade. Men vem har mördat honom och varför? Och så kanske den mest centrala frågan, den som är nyckeln till allt. Vad gjorde han ens på platsen? Varför hade han åkt dit sent på kvällen? En avgörande fråga förstås, som verkar svår att få ett svar på. Men svaret kommer fortare än någon anat. För utredarna gör förstås en husrannsakan hos Memo för att hitta ledtrådar. Och det gör man också i hans dator. Där finns intressanta uppgifter. Oerhört intressanta. Memo har, visade sig, varit inne på en sajt som heter Cruiser. En dating-sajt, för att uttrycka det försiktigt.
Han är inne på en sajt som heter Cruiser, som är en dating-sajt. Och jag har ingen kunskap om den som så, men jag tror att det går alldeles utmärkt att skapa kontakt för att köpa sexuella tjänster på den här sajten. Och allt tydde väl på att det var det han skulle göra.
Men det finns mer, mycket mer.
Det vi kan se när vi går in i det här chattprogrammet Cruiser är att han kallar sig själv för Toyboy. Och han har chattat med, vad vi ser efter ett tag, 2 unga tjejer som kallar sig själva för Meet Us. Och vi kan se då att det har skickats bilder på de här tjejerna till Memo. Och då har vi i alla fall bilder på de här tjejerna, men mer har vi inte i det här läget.
Memo har haft kontakt med 2 unga tjejer. Tjejer som erbjuder honom att köpa sex. Och de har också skickat bilder på sig själva till honom. Så där står utredarna med 2 bilder. Men vilka är de 2? Och är det verkligen de han har chattat med? Är bilderna äkta? Hur ska utredarna gå vidare med dem? Svårt läge.
Men det är inte så att vi ringer till Efterlyst och går ut med bilderna och frågar vilka är det här. Det är inte, vi är inte i det läget så att säga. Utan vi jobbar vidare och ser om vi kan hitta andra saker.
Men en sak står klar. En avgörande sak.
Det vi mer kan se när vi går igenom den här datorn och framförallt då historiken på Cruiser är att Memo har stämt träff med de här 2 tjejerna.
Memo har alltså stämt träff med tjejerna. Har det med mordet att göra? Är det rätt tjejer på bilderna? Många frågor, och fokus blir naturligtvis att få tag på de här 2. Men hur? Vilken strategi ska man ta till? Men Lasse Bröms och hans kollegor behöver inte fundera särskilt länge, för nu händer något som förändrar allt, något som blir avgörande. Det kommer ett telefonsamtal från några kollegor, poliser som jobbar i Västerort. Och de har ett ärende som de tycker att Lasse Bröms borde få ta del av.
Vi blir uppringda av en kollega på Västerortspolisen som har fått in ett ärende om ett rån. Och det är egentligen bara 100 meter ifrån platsen där Memo blir mördad. Det kollegan på Västerortspolisen berättar är att en kille har varit inne och på ett program som heter Cruiser. Och där fått kontakt med 2 kvinnor i syfte att köpa sex. Och det visade sig att det var inget annat än en blåsning. När han träffar på de här 2 kvinnorna så dyker det upp 2 killar som påstår sig vara bröder till de här 2 tjejerna. Och anklagar honom då för att han ska köpa 6 av dem och det ena med det tredje. Så det slutar med att han åker på en riktig käftsmäll där på platsen. Och sen plockar de av hans bankomatkort.
Det hela slutar alltså med att killarna slår mannen på käften och rånar honom. För Lasse Bröms är det här naturligtvis oerhört intressant. Kopplingarna till mordet är så uppenbara. Mannen har varit inne på sajten Cruiser, samma sajt som Memo. Han har haft kontakt med 2 unga tjejer, samma som Memo. Han vill köpa 6 av dem, samma som Memo. Och han stämmer träff med dem på ett specifikt ställe. Samma ställe där Memo hittas mördad. Och allt det här sker alltså dagen före mordet. Men det slutar inte där, för när Bröms förhör det här nya rånoffret kommer det mer.
Ja, vi håller ett förhör med han. Vi får fram väldigt, väldigt bra uppgifter. Den här killen, han har även haft kontakt med dem på något som heter Kick. Och där kan man få fram ett telefonnummer. Och då börjar det hända saker, kan jag säga. För att då kan vi identifiera den mobiltelefonen till en ung tjej. Och som sagt, den här dagen, det är de här roliga dagarna när det händer mycket på jobbet och det bara rullar på. Så att vi får ett snabbt beslut om en husrannsakan. Och när vi kliver på där så visar det sig att den här unga tjejen, hon befinner sig hemma hos sin mamma.
Ett stort genombrott alltså. En ung tjej kan gripas. Hon kan kopplas till rånet, det som var så väldigt likt mordet på Memo. Men det fortsätter.
Det här kändes jättebra utifrån mordutredningen, att nu här ligger vi jättenära. Och när vi då ser den här tjejen som vi hämtar in, så ser vi att det är ju en av de tjejerna som Memo har fått bilder på.
Den man har tagit är alltså en av tjejerna som chattade med Memo, en av dem han stämt träff med. Hon heter Tove och är bara 15 år.
Ja, Tove, hon, jag skulle vilja säga att Tove var en väldigt trasig ung tjej som hade, höll jag på att säga, gått från olika boenden, studsat fram och tillbaks. Via Tove så får vi ju då även fram namnet på tjej nummer 2, Felicia. Och när vi kliver på hemma hos henne så är hon också hemma hos sin mamma. Och där gör vi ett väldigt bra fynd. För där hittar vi offer nummer 2, hans bankomatkort då, som han har länsat.
Rånoffret,
precis. Så att det styrker ju upp den biten.
Felicia är lite äldre, 18 år, också hon med ett trassligt förflutet. Och hemma hos henne hittas alltså bankomatkortet som stals från rånoffret. Båda tjejerna är fast och båda tjejerna väljer att prata. Och det är nu de berättar om sin idé, den om det perfekta brottet.
De här tjejerna, de pratar ju på ett sätt som inga misstänkta gör. De berättar att de under sommaren har kommit på ett väldigt bra knep för att tjäna pengar. Och det är det att man lägger ut små hintar och lite grann annonser på det här Cruiser, att man säljer sex. Och sen bestämmer man möte med den här mannen, gärna då på en publikplats. Och det första man gör när man träffar den här mannen, det är att man vill ha betalt i förskott. Och när man sen får pengarna så lägger man benen på ryggen och springer därifrån. Och de var väldigt öppna med det och berättade att det är ju ingen man som skriker stanna, stanna. De har tagit mina pengar för att jag skulle köpa sex av dem, men har blivit blåst. Så de tyckte att det här var en riktigt bra idé.
Här kom den alltså, tanken om det perfekta brottet. För vem skulle anmäla dem? Vem skulle erkänna att han blivit lurad i samband med ett sexköp som ju är olagligt? Förmodligen ingen. Snabba pengar, ingen skadad och offret är en torsk. Vad kan gå fel? Ja, ganska mycket visade sig, för tjejerna gör ett misstag. De berättar om sin idé för några kompisar, 2 killar.
Problemet för de här 2 tjejerna, det var att de kanske berättade om den här smarta idén för 2 herrar. 2 killar som de bodde hos under sommaren. Och jag tror även att det uppstod känslor från en av killarna, riktat då framförallt mot Felicia. Och de här 2 killarna, de tyckte väl att det här var en väldigt bra idé. vi kan bygga på den lite grann för att liksom säkra upp er. Och det är det att ni bestämmer träff och sen dyker vi upp där och påstår att vi är era bröder och sen hotar vi liksom av den här personen, det som finns.
Nej, det blir inte som tjejerna tänkte sig. För killarna vill ju vara med. Och då hade det tydligen gått snett. Killarna kallas Acke och Rocky. De är äldre än tjejerna och alltså delat lägenhet med dem under sommaren. En av dem var också kär i Felicia. Men tjejerna vet inte nu var de finns. Så det gäller att hitta dem. Men det gör man inte. Inte direkt i alla fall. För utredarna hittar någon helt annan. En annan man.
Samtidigt som vi håller förhör då med tjejerna i syfte då att för det första få fram en identitet på de här två killarna, så jobbar man vidare med mobiltelefonerna tillhörande Felicia och Tove. Och där hittar vi ytterligare ett offer.
Ett offer till alltså. Ännu en man som lurats till en plats av tjejerna. Hans namn och telefonnummer finns i en av tjejernas telefon, så Lasse Bröms kontaktar honom förstås. Men den här mannen blir inte glad.
När vi kontaktar han så är inte han speciellt intresserad av att prata med polis. Med tanke på vad han hade tänkt att göra. Men när vi la fram vad vi visste, det hade ju även varit fotoutbyte mellan tjejerna och den här killen, så höll jag på att säga föll han till fögan. Nej, men som sagt, han ställde upp som en målsägare. Och det visade sig att han hade precis som de andra stämt träff med tjejerna, mött upp dem nere på parkeringen, och sen hade det dykt upp två killar som var helt galna. Och hans uppfattning där och då, det är att en av de här männen har, han kan inte säga om det är en skruvmejsel, en syl eller en kniv i handen. Men det blev liksom inget mer av det, utan han klarade sig och drog därifrån.
Ett tredje offer. Och det visar sig att han är den första som tjejerna lurar. Rånoffret som fick en käftsmäll var den andra, och Memo den tredje. Allt skedde på 4 dagar. 3 offer, samma tillvägagångssätt. Nu hämtas killarna in.
När det är dags för gripande av de här två och vi kliver på hemma hos Acke, så hittar vi ett flertal mobiltelefoner. Bland annat så hittade vi offer nummer 2:s mobiltelefon och busskort i hans lägenhet. Och även blodiga kläder anträffades. Och i Rockys lägenhet så gjordes beslag av mobiltelefoner och kläder. Då startade ju en förhörsoperation kan man säga. För då har vi 4 stycken misstänkta som ska höras mot uppgifterna så att säga. Och samtliga delgavs misstanke om mord.
Nu sitter alltså 4 personer gripna. Tove, Felicia, Acke och Rocky. Alla misstänkta för mord. De har alla varit inblandade på ett eller annat sätt. Den saken är klar. Men nu står utredarna inför nästa utmaning. Vem har gjort vad?
Felicia, hon berättar att hon har varit på plats, men hon har inte gjort något. Tove säger samma sak. Hon har varit på plats, men har inte gjort något. Rocky, han säger att det var en olyckshändelse, och Acke, han säger, han förnekar allting. Så där står vi.
Men ju mer utredarna förhör de misstänkta, desto mer detaljer kommer fram.
I förhöret med Rocky så berättar han att efter händelsen, att han går upp till lägenheten som är, ja, den är belägen bara ett par 100 meter ifrån brottsplatsen. där har de ju bott de här fyra under sommaren, att han får väl någon form av ångest, så han går tillbaks, för han vet med sig att han har tappat sin egen keps i samband med den här händelsen. Han går tillbaks och lyser med sin mobiltelefon och går och tittar på den här platsen och hittar då sin keps och kniven. Han tar med sig det här upp till lägenheten och sen berättar han att de går och kastar den här i vattnet.
Och en av tjejerna är med och kastar grejerna i vattnet. Hon visar utredarna var det var någonstans, dykare kallas till platsen och det tar inte lång tid innan man gör några fynd. Det är en mobiltelefon och en kniv. Telefonen tillhör en av de misstänkta killarna. Den ger ingenting. Hoppet står nu kring kniven. Kan det finnas avgörande spår på den? Spår som avslöjade vem av de fyra dödade Memo.
Kniven skickas ner till Nationellt forensiskt centrum som via sina analyser anträffar blod ifrån Memo på kniven, så att det är helt klart mordvapnet. Vi hittar även knivslidan. Den ligger i strandkanten precis i närheten där. Så det är ju ett fantastiskt viktigt fynd i det här. Men vi hittar ju inget DNA exempelvis ifrån vem som har hållit i kniven.
Nej, inga avgörande spår där heller. Så förhören fortsätter och allt eftersom tiden går börjar tre av de misstänkta, nämligen Felicia, Tove och Rocky, hamna i samma berättelser. Nämligen att det är Acke som varit den våldsamma. Det är han som mördade Memo. Och det görs också en rekonstruktion på brottsplatsen som stärker den teorin. Och nu kommer även resultat från två DNA-analyser. Två resultat som visar sig vara viktiga. Den ena kommer från en jacka som hittades hemma hos Acke. En jacka med blodstänk.
När vi griper Acke i hans bostad så anträffar vi en jacka. Och på den jackan hittar vi blod. Och det blodet kommer från Memo. Vi hittar även Ackes DNA på den jackan. Mest troligt så var det den jackan som man bar vid brottstillfället. Vilket gör då att det styrker upp han som huvudgärningsman.
Och det andra resultatet kommer från den lilla tygbit som polishunden hittade när mordplatsen undersöktes.
Det här lilla tygstycket som Ylvas hund anträffar uppe där vid spåret, det ger efter en analys DNA från Memo och även från Acke. Det är en +4 på det DNA, vilket betyder att det är DNA från den personen, vilket tyder ju på att han har varit i nära anslutning.
Och de här DNA-resultaten tillsammans med de tre andras berättelser gör att domstolen anser det bevisat att det är Acke som mördade Memo. Han döms för mord till 18 års fängelse. De andra tre döms för grovt rån. Två av dem, Rocky och Felicia, får 1,5 års fängelse. Tove, som är 16 år när domen kommer, döms till sluten ungdomsvård. Det börjar alltså med att två tjejer får en tanke om det perfekta brottet. De berättar för killarna och allt spårar ur. Men det märkliga är att efter att allt har gått åt skogen, efter att Memo mördas, så fortsätter de fyra med att försöka hitta nya rånoffer. Trots att allt gått fel ger de inte upp.
Ja, det som slog oss, det var ju faktiskt det att bara någon dag efter mordet på Memo så är man igång och chattar igen och söker nya kontakter. Och då börjar man ju fundera lite grann. Man kanske kan tycka då att när saker och ting gick fel vid Memo, för jag tror ju inte att tanken var att man skulle mörda Memo. Här mötte man en kille som bjöd upp till dans. när han blev attackerad. Och det var nog det som gjorde att kniven kom fram och... Eller hade man kniven framme för att hota från början, det kan jag inte uttala mig om. Men när man då såg att för att prata ren svenska, att det gick åt helvete här. Varför fortsätter man? Det märktes ju. Jag menar, jag var förhörsledare på de här tjejerna och det här hade ju tagit dem otroligt hårt. Men tydligen inte så hårt och så att man inte fortsatte och skulle jobba in mera pengar.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av